I det här avsnittet gästas jag av Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Vi pratar såklart om bostadspriserna och hur de kan komma att utvecklas framåt, statistikfrågorna, men också vad man ska ha koll på för att inte låta sig luras av statistik. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tak över huvudet. Hur bostadspriserna utvecklas, det är en angelägenhet för fastighetsmäklare och mäklarbranschen, men också såklart för de som äger sin bostad eller de som vill äga sin bostad, och inte minst faktiskt för våra beslutsfattare inom politiken. I det här avsnittet ska vi djupdyka i allting som har med bostadspriser, bostadsstatistik och metodfrågor att göra. Vi ska till och med prata om hur man kan luras med statistik. Till min hjälp idag har jag en verklig nestor i de här frågorna, nämligen Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Välkommen Hans!
Tack så mycket!
Hur känns det här då?
Kul att få vara här. Snacka statistik, det är ju kul.
Kul att du är här. Vad har du för bakgrund egentligen Hans?
Ja, vi tar den snabba versionen. Född i Dalarna, uppvuxen i Karlstad, pluggade på universitetet i Karlstad, matematik och fysik 4 år. Sen har jag jobbat med allt annat än det i många, många år som marknadschef, vd och även utomlands många år. Körde eget och halveget 15 år som varumärkeskonsult innan jag kom till Svensk Mäklarstatistik för snart 13 år sedan.
Jag är lite nyfiken på, vad är den vanligaste frågan som ni brukar få från journalister?
Vad kommer hända framåt?
Frågan som inte går att besvara.
Ungefär. Den där är svår. Också. De vill alltid ha en prognos. Och den är ju, vi kan ju förvisso göra som många andra. Så här, givet räntan, givet världsläget så kan vi ha en gissning. Men vi försöker undvika det. För att vi brukar säga att vi är historiker. Vi kan tala om hur det har gått. Och kanske till och med varför. Men vi kan ju inte säga hur det kommer att gå. Det finns så många faktorer som spelar in på hur bostadsmarknaden ska utvecklas.
Vi befinner oss förmodligen på räntetoppen. Kommer lite signaler om att aktiviteten börjar öka och sådär. Vad tror du framåt?
Ja, vi såg ju det redan nu när vi släppte senaste statistiken att antalet villor framförallt har ju ökat rejält mot föregående årsperiod. För det var ju villorna som tog mest stryk när det började gå ner, både i antal och pris. Och det har ju att göra med att villaägaren oftast har större bostadslån och man drabbas ju då direkt av en ökad bostadsränta. Men så har man också elkostnader, man har försäkringskostnader som också gick upp direkt. Alla kostnader som en villaägare har gick upp direkt. Så klart att det var en bromsande faktor. Bostadsrättsinnehavarna kunde liksom leva lite längre på att liksom sophämtningsavgifterna smetas ut bland många fler och så vidare. Och så vidare. Så att bostadsrättspriserna gick ju ner mindre alltså än villapriserna. Nu när vi får lite signal att okej, räntan kanske till och med sänks före sommaren, då börjar folk se liksom kunna planera framåt. Och det är det vi behöver veta. Den som ska köpa någonting måste veta spelplanen. Så länge spelplanen är osäker så väntar vi.
Men det där tycker jag är spännande om vi bara tittar på skillnaden mellan bostadsrätternas prisutveckling och villapriserna. För under pandemin var ju liksom den stora storyn, ja alla priser rusade, men i synnerhet villapriserna. Ja. Och det hade sin egen dynamik såklart. Men om man slår ut det där över några decennier så är det ju snarast så att villapriserna har ju hackat efter ganska ordentligt bostadsrättspriserna. Mm. Kan man säga någonting om det? För den verkligt exceptionella prisutvecklingen, det är ju ändå bostadsrätterna, eller hur?
Absolut. Det är ju en mycket mer snabbrörlig boendeform. Den går alltid, det finns en generell regel. Vid prisuppgångar så rör sig i regel bostadsrätterna upp både först och mest. Och prisnedgångar först och mest. Det är den generella regeln. Bara 2 gånger under min tid, som 2011, har jag upplevt 2 stycken gånger där det är helt annorlunda. Det var under pandemin 2020. När bostadsrättspriserna gick upp. I början då, om ni kommer ihåg det, när det blev förklarat som en pandemi 11 mars 2020. Då hackade det till liksom. Hela marknaden höll andan. Bostadsrättspriserna och antalen gick ner kraftigt. Villapriserna, de fortsatte faktiskt. Uppåt, uppåt, uppåt. Och som mest uppe kanske 20-25% på en årsbasis i prisutveckling. Så det är den första gången som jag har varit med om att liksom, den här generella regeln att bostadsrätterna rör sig mer och fortare. Den andra är ju då nu i samband med Ukraina-invasionen. När bostadsrätterna höll sig kvar lite bättre och villapriserna bara rasade ner.
Mm. Och den här, jag ska säga att bostadsrättspriserna är lite mer snabbrörliga som du uttryckte det. bara för att förtydliga här också för tittarna så att man hänger med. Det handlar då primärt om att man bor kortare tid, kort sagt. Alltså det omsätts mer helt enkelt. En annan spännande fråga om man bara lyfter blicken lite och tittar på bostadspriserna, det är ju vad åtminstone jag kan uppfatta som en berättelse medialt om att bostadspriserna bara ökat jättelång tid fram tills i princip då den ryska invasionen av Ukraina. Så stämmer den bilden om man tittar på statistiken? Är det verkligen så?
Nej, det stämmer ju inte. Vi kan ta den största nedgången under hyggligt modern tid. Det var 1990-talskrisen där egentligen hela finansmarknaden liksom, imploderade. Då fanns det inte bostadsrättsstatistik överhuvudtaget. Man får titta på villastatistiken. Och då är det så att antalet villor gick ner, antalet sålda villor gick ner med 40% på 2 år. Priserna gick ner över 20%. Så det var värre än det vi har sett nu. Sen kan vi komma lite längre fram så har vi Lehman Brothers-kraschen 2007-2008. Rejäl prisnedgång. Då gick bostadsrätterna ner 16-18%. Och nu har de bara gått ner liksom 15% från topp till botten. Och sen kom nästa, det är 2011, då så kallade Greklandskrisen, eller eurokrisen. Det blev hack i kurvan, en kraftig nedgång och snabbt upp igen. Och sen i senare tid så är det 2017. För 2018 i mars skulle man införa det skärpta amorteringskravet. Då var det väldigt många som snabbt som fasen som tänkte vi måste köpa och sälja nu innan det här infaller. För att hade man gjort sin affär innan så drabbas man inte av det här. Så därför såg vi en topp då i mars-april 2017 som gick ner ganska ordentligt sen. Det är det senaste och sen det som har hänt nu då.
Om man lämnar perspektivet löpande priser, för det kan ju faktiskt ibland vara lite missvisande att titta på det realt, alltså prisutvecklingen rensat för inflation, då har väl egentligen inte priserna stigit så där otroligt mycket de senaste 10 åren, eller?
Nej, och det finns ju undersökningar som visar på att under ett väldigt långt perspektiv, kanske 200 år säger vi, så är realmässigt så är priserna de samma som för 200-300 år sedan. Mm. Och det bör ju vara så egentligen om man tänker efter. Kruxet är när de går i liksom, osynkat, som under pandemin, då hade vi ingen inflation och priserna gick upp. Då hade vi en väldigt stor diff och sen fick vi tvärtom nu, hög inflation och sen prisnedgång. Det var liksom, så du har helt rätt att tittar vi på realmässigt så ligger vi ungefär på kanske 2015 års nivå nu.
Men du är ju affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik och du har varit med ett tag. Kan du beskriva några spännande milstolpar eller någon spännande utveckling i bolaget då, sen du började när Mäklarstatistik var hyfsat ungt och nu när det kanske är en mogen tonåring eller vad vi ska kalla det?
En av våra stora uppgifter under de här åren har ju varit just att förmå mäklare att rapportera in sin data. Som jag sa, frivilligt ger de ifrån sig sin data till oss och vill ju att vi ska hantera den på ett tryggt och säkert sätt. Och inte göra saker eller sälja data i vårt tur till någon som äventyrar deras jobb. Vi får väldigt mycket förfrågningar från startup som vill skapa värderingstjänster eller utmana mäklarbranschen. Så vi säger ju nej till massor med sådana här startups som har vilda idéer. Det är inte vår data, det är ju mäklarnas data. Det är klart att vi måste hantera en safe. Så i början kan vi säga att vi hade ju, när jag började så hade vi runt 60% inrapportering. Så att jag har jobbat mest med att försöka få mäklare att rapportera in. Det har varit min affärsutveckling så att säga. Vädjat, bett, snälla kan ni rapportera in. Det andra är ju att vi har jobbat stenhårt med media. Vi har någonting som kallas för en embargolista. Vi skickar dagen innan skickar vi pressmeddelat i förhand till media så att de kan förbereda sina artiklar eller göra intervjuer. I början så kanske vi hade 10-15 stycken namn på den listan. Vi har väl kanske 150 namn nu. Så att det är ett annat jobb som vi har gjort. För media är vår absolut viktigaste kanal. Vi köper ju inga annonser. Vi är ju inte en vanlig annonsör på det sättet. Försöker köpa varumärkeskännedom genom annons. Utan media är ju vår kanal.
Helt PR-baserat eller förtjänad media som man brukar säga.
Exakt.
Mäklarstatistik är inte den enda aktören som ger ut någon form av prisindikations- eller prisstatistik. Det finns andra aktörer. Men jag skulle ändå vilja borra lite i vad det är som gör Mäklarstatistiks statistik och siffror unikt? Då?
Det kanske absolut viktigaste är att data kommer direkt från mäklarnas affärssystem. Så vi har alltså en direkt koppling. Så fort de har gjort ett kontrakt klart så hämtar våra system, hämtar från deras system kontraktsinformationen. Eller om de uppdaterar ett pris så hämtar vi det nya pris. Och så vi ligger hela tiden och frågar de här affärssystemen. Finns det några nya kontrakt, uppdaterade kontrakt hela tiden? Så vi har garanterade slutpriser. De som sysslar med skrapningar som det heter, via robotar som hämtar hem annonser på nätet. Du vet ju inte ens om priset är det sista budet eller utgångspriset. Det kan bli något helt annat. Och den andra är att de får inte få med icke-annonserade objekt. Vi får ju in allt oavsett om de har annonserats eller inte. Det är så kallad underhandsförsäljningen. Där mäklaren ringer på sina spekulanter och säger hej, jag har fått in en trea i Vasastan här, är du intresserad? Låt säga att de lägger ett jättebra bud, så tycker ju säljaren, gud vad skönt, slippa folk springande hemma, jag tar det här. Den försäljningen syns inte någonstans mer än hos oss.
Det där är väl egentligen kärnpunkten som jag har förstått, är att det finns en statistikleverantör som baserar sin statistik på faktiska försäljningar, och det är Svensk Mäklarstatistik.
Ja.
I övrigt så är det sista offentliga bud eller liknande som gäller.
Ja, och annonserade. Mm. Alltså, är de inte annonserade överhuvudtaget så finns de inte.
Nej. Nu när jag ändå har en statistikexpert här bredvid mig, så får man väl passa på och rusta inte minst våra tittare lite, försöka göra dem lite mer källkritiska. För det är ju faktiskt så att man kan luras med statistik ganska ordentligt. Statistik har ju den där, det finns liksom någon slags är av objektivitet och fakta bara man presenterar. Det här är ju faktiskt statistik. Men vi vet också att man kan bedra helt enkelt med statistik. Hur kan man göra det?
Det kanske inte är rätt att säga att man liksom luras medvetet eller bedrar. Men man kanske har genom kanske oaktsamhet har Y-axeln, om vi säger, den lodrätta axeln, satt så att man inte får rätt information. Man kanske vilseleds. Låt säga att vi skulle ta bostadsrättspriserna på 1, 2, 3 och 4 i Stockholms innerstad. Och så startar vi på 0. Och sen är här uppe, högt upp, ligger vi på 120 000 ungefär. Det som skulle se ut, det är fyra stycken nästan raka linjer. Säg 3 år tillbaka. Nästan raka linjer. För att de ligger så högt upp från nollan. Så att det är små klusningar bara. Så om vi istället startar på, säg, 90 000. Och så har vi 120 000 där uppe. Då får vi såna här kurvor. Och det kanske man ser att liksom fyrorna drog iväg under pandemin mycket mer än ett år. Då ger ju den en liksom mer bättre information om hur marknaden går. Hur går fyrorna egentligen? Och så här, det här raka linjen, vad säger de? Det är inte sätt att luras, men det är ganska andefattig information. Så det är det ena man kan liksom...
Ja, men den är ju bra, liksom lite kort sagt hur man presenterar en graf och man börjar och slutar. Och så det kommer ju naturligtvis ge ett visuellt intryck som kan faktiskt i vissa fall förleda eller ge bättre information då. Missförstånd då? För jag tänker att det finns en hel del, det är inte alla journalister eller för den delen andra ur allmänheten som har full koll på hur det här med statistik fungerar.
Ja, ett klassiskt mediemisstag då, eller även allmänheten, det är ju att man tittar lite för mycket på procenten. Vi kan ta ett exempel. Kvadratmeterpris på en bostadsrätt i Filipstad är 2000 kronor per kvadrat. Säg att det går upp 10%. Det är liksom 200 spänn. Men 10% kan ju bli en jätterubrik i Nya Värmlandstidningen. Priserna i Filipstad rusar. Tar vi de här 200 kronorna och applicerar dem på Stockholms innerstad. Mm. 200 kronor när det kostar över 100 000. Då är det 0,2%. Så att jag tycker att man ska försöka... Alla måste tänka på, ja men vad betyder det i kronor? För det är kronor vi lever av och betalar med. Så att det, procent, ja det är kul ibland, men pengar.
Men det finns ju andra saker också. En sak som jag är lite nyfiken på som jag tycker känns som en rätt vanlig sak. Det är ju det här att man inte riktigt har ordning på vad är ett orsakssamband och vad är bara så att säga ett samband.
Bra.
Kan du säga någonting om det?
Ja, vi gjorde en pressmeddelande angående energiklasser för ett tag sedan. Där vi skickade ut till media hur... Det finns ju energiklasser på villor. A är bäst, och G är sämst då. Så klassade vi in A, B kallade vi för bäst och sen FG som sämst. Och då kunde vi visa att på 2 års sikt så har andelen villor med sämst energiklass gått från 21% till 13%. En kraftig nedgång, alltså ungefär 40% nedgång om man räknar procent på procent. Men de med bäst energiklass hade gått från 7 till 13%. Då skulle vi kunna gått ut och sagt, villor med bäst energiklass har ökat 100%, skulle vi kunna sagt det på vilseleda. Ja, ja. Det är ett sätt att liksom använda liksom 1% och göra procentberäkning på procenten. Då frågar jag här, vad hände? Så de med sämst energiklass går ner, de med bäst går upp på 2 år. Kraftig ökning på bäst. Vad kan man dra för slutsats? Det är det som många gjorde fel. Att det, folk har gått man ur huset och investerat i energibesparande åtgärder. Mm. De har liksom bytt tak, de har isolerat vinden så här. Eller är det inte så att de som har liksom taskig energiklassning, alltså inte säljs? Mm. Det är därför andelarna blev så. På så kort tid så skiftades andelarna så pass mycket. Det är typiskt att man inte förstår vad som orsakar vad.
Ja. Ja, men det är bra. En sak som jag funderar på, för jag tillhör ju, tror jag, en av dem som följer er data mest slaviskt där. Och,
tackar.
Ja, men jag tycker det är rätt kul. Och tittar man då på de här härliga Excel-filerna som ni är snälla skickar ut ibland och går ner på läns- eller kommunnivå, så kan man ibland se otroligt dramatiska prisutvecklingar bara över en månad. Och det var ju liksom, du rörde ju lite kring det här alldeles nyligen. Kan vi säga någonting om vad det där kan bero på? 30% upp i Dalarna mellan november och december.
Ja, vi hade ju sånt case där precis i januari när vi släppte liksom årsstatistiken. Då kunde vi se att Jämtlands län, bostadsrätter, hade gått ner 30%. Och det är klart att media uppmärksammade det här och tyckte, wow, vad är det som har hänt i Jämtland? Liksom, går det helt ut för det? Nej, då visade det sig att Årelägenheterna som har ett väldigt högt pris, de hade gått ner med 17%. Alltså under ett år. 17%. Men det orsakade ju naturligtvis en del nedgång då på Jämtlands län. Men den stora boven var andelen sålda årelägenheter har gått ner vansinnigt mycket. Alltså försäljningen av de här dyra årelägenheterna hade gått ner från liksom 100 ner till 20 på ett år. Att de här dyra lägenheterna försvinner bort från marknaden. Det drar ner hela länet. Mm. Så den effekten ser vi. Och precis som du sa, när Dalarna gick upp väldigt mycket. Ja, det var Vyckesälenförsäljningar.
Just det.
Så att när liksom underlaget skiftar ordentligt, väldigt mycket, då kan man få såna här slängningar, framförallt på bostadsrätter.
Spännande. Jag gillar ju valet sådär djävulens advokat. Så jag tänker att jag ska passa på vad det i det här sammanhanget då. Alltså det är en sak om man är en professionell användare. Man är politiker, man är byggherre eller vad det nu kan vara. Man behöver bra data för att fatta så att säga professionella, korrekta beslut. Men allmänheten, som uppenbarligen är väldigt intresserade av bostadspriserna, borde de vara så intresserade av bostadspriserna? Eller är det tvärtom så att de liksom glor lite för mycket på det från månad till månad?
Jag tror att man är bara nyfiken på det. För jag tycker att man ska inte grunda sitt köpbeslut eller säljbeslut på hur vår statistik går. Utan man ska ju grunda på ett riktigt behov. Man är trångbodd, man separerar eller whatever. Då kanske man sneglar på vår statistik om man nu vill veta när ska jag göra det. Om jag nu ska gå efter någon form av timing. Mm. Men jag tycker så här, att så länge du är inne i bostadsmarknaden redan, då spelar ingen roll om priserna går upp eller ner. Går de ner, du säljer din bostad billigare. Du köper en nya bostad billigare. Går de upp, du får mer betalt för din lägenhet eller hus och du köper det dyrt. Så att när priserna går ner så är det bra för de som inte är inne i bostadsmarknaden, som kanske har lite lättare att komma in på bostadsmarknaden. Så statistik är bra, så håll lite koll bara. Men det är inte för köpbeslutet.
Ett gott råd baserat på sunt förnuft. I min värld så är det ett alldeles utmärkt sätt att runda av det här spännande samtalet. Hans, du ska ha ett jättetack för att du kom hit idag, satt dig i fåtöljen och gjorde de här svåra frågorna begripliga och roliga. Stort tack.
Tack, tack.
Och jättestort tack till alla er som tittar. Vi är snart tillbaka igen.